Bakgrunden till den här söndagens tema när orden sviker om tystnad och tungotal. Det är att en av er för ganska många veckor sedan frågade mig: varför talar ni så sällan om andens dop och tungotal i den här församlingen? Jag har nästan aldrig hört det, och jag tror att det möjligen är en alldeles riktig iakttagelse. Och så förra helgen så var jag tillsammans med några av er och några andra på en retreat ute på vår församlingsgård i Järnholmen. Vi har tre sådana stilla, tysta helger per år. Kommer tre nya under våren. Och under den här retreaten så var vi väldigt mycket inne i en text ur Romarbrevets 8:e kapitel som lyder så här: på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga som Gud vill. Romarbrevet 8. Och det gjorde mig så lycklig. Det jag faktiskt aldrig har tänkt på förut, men som växte fram i den här långa tystnaden under retriten. Nämligen att det är Paulus av alla människor som skriver detta. Alltså inte en andlig nybörjare, utan en andligt erfaren människa, en bjässe skulle man kunna säga i den kristna historien. Det är han som skriver detta, och han skriver inte till de kristna i Rom och säger: ni vet inte hur er bön egentligen bör vara. Utan märk vad han säger: vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar. Det är så mycket som vi inte vet. Och ibland är det frustrerande. Men är det inte också precis tvärtom? Att ibland är det väldigt skönt när man kommer till saker där man så tydligt kan få svara på en hopplös fråga med att säga: nej, jag vet faktiskt inte. Det är ju som om ton av tyngd kan liksom plötsligt släppa ifrån ens axlar. Det uppstår någon frihet där. Vi behöver inte veta allt. Vi behöver inte begripa allt. Vi behöver inte behärska allt. Just därför att vi är så begränsade så har Gud sänt oss hjälparen, den heliga ande. Och Paulus beskriver här på ett så spännande sätt den Gud som för det första känner våra hjärtan. Det är utgångspunkten. Han vet vad vi bär på. Som samarbetar med anden, som vädjar för oss som Gud vill. Och vet vad anden menar. Gud vet vad anden menar. Det är som om Paulus liksom drar undan en slöja på något sätt till det där hemlighetsfulla samarbetet som finns inom själva gudomen och som vi genom den heliga ande i våra liv är indragna i. Och jag ska alldeles strax återkomma till det. Ett sätt att praktiskt leva i det är ju att be på andens nivå som det här handlar om. Alltså be böner som är bortom förstånd och begriplighet. Att be böner i den heliga ande. Alltså att överlåta sig till detta samarbete. Att säga ja till Guds ande. Det kan ske i tystnad. Det kan ske ibland med tårar. När det inte finns någonting att säga. Men det kan också ske genom att vi använder den innerlighetens gåva som framförallt gåvan att tala i tungor är. Jag ska börja en helt annan ände och säga att jag är det behöver jag inte berätta för er. Jag är en obotlig romantiker. Och jag berättar det idag igen därför att jag tänkte ta sats i en av de mest romantiska böcker jag någonsin har läst. Den heter Vid floden Piedra satte jag mig ner och grät. Ni hör bara på titeln får jag nästan att svaja. Vid floden Piedra satte jag mig ner och grät. Och den är skriven av den inte helt oomdiskuterade författaren Paulo Coelho. Det är en underskön kärlekshistoria om en man och en kvinna som var oskiljaktiga som barn men som skiljs år i tonåren och som årtionden senare till synes av en slump återser varann och så slår de följe på en märklig resa genom Pyrenéernas mångskiftande landskap. Hon ser rationellt på tillvaron. Han är en andligt sinnad man och han tar henne med till pilgrimsmålet Lourdes i Frankrike som ju om sommaren är fylld med miljoner pilgrimer men som om vintern, som hon säger, mer liknar en spökstad. Och så går de en dag till den stora katedralen och där råkar de hamna på ett karismatiskt bönemöte. Människor av alla slag, det är munkar, det är nunnor, det är präster, det är frikyrkliga, de är flera hundra och de står försänkta i bön utomhus i hällande regn. Och han försöker beskriva sammanhanget för henne, vad hon ser, men hon är väldigt, väldigt undrande och skeptisk. Vad är karismatiker för något, undrar hon. Och han svarar: det är människor som anammat den helige andes eld. Den eld som Jesus lämnade kvar på jorden, men som få numera använder för att tända sina ljus, svarar han. Mötet sker på ett sätt som för henne är nytt och skrämmande. Alla dessa människor som står ute i dubbgrängnet, de sträcker sina armar mot himlen, de sjunger, de dansar, de ber, ömsom stilla och ömsom högljutt. Han deltar i detta, men hon står där ensam och ser på och hon blir svartsjuk på föremålet för hans kärlek. Hon inser att hans liv rymmer en större kärlek. En kärleken till henne. Du behöver inte delta om du inte vill, viskar han till henne. Och hon funderar på att lämna. Tänker du stanna? Viskar hon tillbaka. Ja, svarar han. Det här är mitt liv. Då stannar jag, säger hon. För jag vill vara en del av ditt liv. Och så står hon där i regnet och kämpar. Och en av prästerna ber: må vi få del av tungomålstalandets gåva. Och han upprepar det på spanska och på italienska. Och då händer någonting på det där öppna fältet. Människor runt omkring henne börjar plötsligt tala det hon kallar för änglarnas språk. Hon hör ordflöden som hon inte kan placera och alltsammans växer till ett underbart vackert sorl omkring henne. Och rädslan börjar ge med sig. Hon känner kärleken i detta och efter en stund en liten, liten antydan till längtan att själv få bli en del av detta. Hon säger till sig själv att hon måste våga försöka. Hon måste våga öppna munnen och våga säga saker som hon inte förstår. Och jag citerar: plötsligt kom orden till mig och efterhand förlorade de det mänskliga språkets innebörder. Blygheten försvann. Självkänslan stärktes. Tungan började röra sig helt fritt. Och trots att jag inte förstod något av vad jag sa, så hade det en mening för min själ. Bara det att jag vågade säga saker som jag inte förstod gjorde mig euforisk. Jag var fri. Jag behövde inte söka eller lämna några förklaringar till mitt handlande. Den friheten lyfte mig upp till himlen. Där en större kärlek, en som förlåter allt och som aldrig låter någon känna sig övergiven, än en gång tog emot mig. Utan att jag märkte det började jag gråta. De sällsamma orden flödade snabbare ur mig. Jag öppnade ögonen, betraktade den mörka himlen och kände tårarna blandas med regndropparna. Jorden var levande. Vattnet från ovan förde himmelens mirakel med sig. Och vi var alla en del av det miraklet. Slutcitat. Några anmärkningar. För det första, här möter vi andedopet i centrum av en kärlekshistoria. Och jag får för mig att det är en alldeles ypperlig plats att stå på när man ska fundera över vad andedopet, uppfyllelsen, gåvan är i våra liv. Mötet med den tredje personen i gudomen, den helige ande, handlar ju djupast sett just om kärlek. Det är en kärlekshistoria där andens utgjutande är ett uttryck för Guds slösande kärlek. Därför står det i Romarbrevets femte kapitel. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Så lyssna på den versen. Vad är det som händer i detta? Är det att armarna börjar röra sig, man säger konstiga saker? Nej, det är att Guds kärlek ingjuts i våra hjärtan genom att vi tar emot den helige ande. Och jag gör det viktigt att understryka just innerligheten i detta. Ömheten i detta. Och jag gör det för att omedelbart ta bort bilden av dopet i den helige ande som någonting som skulle göra oss antiintellektuella, svärmiska och högljudda, vilket ju ibland är den gängse bilden. När den pingströrelse som den här församlingen är en del av, ett barn av, bröt fram på Azusa Street i USA 1907, så präglades de första åren, de tidigaste åren, präglades egentligen av tre saker. Stillhet, lågmäldhet och väldigt mycket tystnad. Frank Bartleman, som skrev den tidiga pingstväckelsens historia internationellt, han pekar på detta och menar att tidigt i pingstväckelsens historia så var det, trots att rörelsen sen blev ganska stormig, så var det en rörelse som präglades av stillhet. Någonting som sen Levi Petrus fångade upp och på ganska många ställen återkommer till. Och han säger att det mönstret såg han i nybildad församling efter nybildad församling när han reste runt i Amerika för att studera den här nya väckelsen. Och det är också intressant, och jag råder er att läsa om hans egen andedopsupplevelse på en båt där han står stilla i aftonen och plötsligt bara hör detta nya bönespråk börja flöda ur honom. På ett sätt alldeles odramatiskt, på ett annat sätt oerhört revolutionerande. Vi möter andedopet som en kärlekshistoria. Det andra jag har att säga om mötet med den helige ande, det är ju att det här är på inget sätt liksom den högre skolan inom andlighet. Utan det här tror jag är själva grundkursen, själva vardagen i det andliga livet. I den där boken skriver Paulo Coelho att alla kärlekshistorier liknar varann. Och jag gillar den där meningen och tänker på att på ytan så skulle det kunna vara en ganska rejäl bit mellan det här karismatiska bönemötet i någon katolsk kyrka, förmodligen någonstans vid foten till Pyrenéerna, och så tänker jag på min egen Philadelphia-värld där jag växte upp i en liten pingsförsamling i Kramfors. Men även de andliga kärlekshistorierna liknar varann. Jag blev döpt i den heliga ande på ett stormigt bönemöte på en liten ort som heter Junsele, som snart är helt avfolkad, i mitten på 70-talet. Jag var 15 år gammal, jag utforskade som bäst gränslandet mellan barnsligt och vuxenhet, och inget annat ord täcker in den där upplevelsen den sena kvällen som just ordet andedop gör. Det här, det var ett dop. Det var ett nedsänkande i ande, ett omslutande av ande, och det var uppståndelsen till ett liv som sen faktiskt aldrig återgick till det normala, och jag hoppas att det aldrig mer gör det heller. Alla klassiska åtbörder fanns där för hur ett sånt där bönemöte kändes igen vid den här tiden. Det var böjda knän vid första bänken, det var händers påläggning, det var påskyndande och ljudliga tillrop som sa släpp fram det, du har det, fortsätt, och allt sammans i en relativt svettig stämning. Och även om det förkunnades att andens uppfyllelse kunde ta sig många, många uttryck, så var det går inte att förneka, det var kring tungotalet kampen stod. Tungotalet var tecknet med stor bokstav. En betoning som blev så stark så att den sen naturligtvis kom att skapa bekymmer för väldigt många. Och jag har mött detta i min egen familj. Vid midnatt, jag tror att det var en fredag, så kom det över mina läppar en ström av ord som jag aldrig hade hört och aldrig hade uttalat. Och det var en enorm befrielse. Det var som att äntligen få sjunga ut en sång som hade bott i mitt bröst så länge, som att äntligen få toner till den sången så att den blev möjlig att sjunga. Och jag minns den här natten som en påtaglig lättnad. Kvällen efter stod jag bland sångarna på estraden och sjöng i den sista versen på Saliga visshet, den som togs bort när pingströrelsen reviderade sin sångbok. Segertoner. Den lyder: döpt med Guds ande efter hans ord, saliga visshet, himmel på jord, eld på min tunga, eld i min barm, han har mig fyllt med kärlek så varm. En skandal att ta bort en sån vers. Och nog brann det. Det brann i bröstet, det brann i munnen, det brann i rummet, tungor som av eld. Och den natten drömde jag till och med på ett främmande språk. Och så har det gått mer än 35 år sedan dess. Och av det där ljudliga och yviga finns inte mycket kvar. Jag tillhör dem som försöker tala dämpat. Jag tillhör dem som gärna ber med små bokstäver. Och jag trivs mycket bättre bland de lågmälda än de högljudda. Och ändå vore det fel att säga att den där upplevelsen var tillfällig, eller säga att det som drabbade mig då har gått över på något sätt. För det har det inte. Tvärtom. Under de här dryga 30 åren så jag hittar faktiskt inget bättre uttryck än att säga att tungotalet har blivit mitt andliga, mitt andra modersmål. Mitt andliga modersmål. Erfarenheten är fortfarande lika levande. Den är fortfarande lika vital. Men har möjligen växlats ner till en lägre växel. Observera. För den som lagt den där sortens starka upplevelse bakom sig, så är det så lätt att börja se lite överseende ner på de som just mött den där våldsamma kraften som ju ibland är utgjuten när anden är färdig. Och det är fruktansvärt trist. För Kanske måste ibland den där starka kraften till för att skaka, väcka, blåsa liv i någonting. Men om det fortsatte så ett liv igenom så är ju risken påtaglig att man blir karismatiskt utbränd eller överbränd. Därför, vad gör tungotalet med oss? Vad ska det här vara bra för? Ja, ibland funderar jag över hur mitt eget liv hade tett sig om jag inte hade gjort den här starka tonårsupplevelsen som jag är så tacksam för. Då var tungotalet ett segerns språk, ett glädjens språk. Det är det fortfarande, men under åren så har ju det här vidgats och fördjupats till att bli ett hela livets språk, inte minst ett smärtans språk. För precis som det är för oss alla så kommer det ju sträckor i våra liv där smärtan kan vara så komprimerad att man liksom tystnar som människa. Ens erfarenheter är bortom det man kan formulera. Man vill be, men det kommer inga ord. Orden sviker. Kanske är det bland annat Paulus syftar på när han skriver: vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Och vissa av de där sträckorna, det är viktigt att säga, så är tystnaden god nog. Att bara vila i att den Gud som utforskar mina djup och samarbeta med den ande som översätter min tystnad, för att Gud vet vad anden menar. Vissa sträckor så räcker det att vila i den tystnaden. Andra sträckor kan tårarna få bli den stora gåvan, det stora uttrycket. Men några av de där sträckorna så måste man ju också få ge röst åt det man bär på för att inte kvävas av smärtan. Och just där har jag upplevt tungotalet som en oskattbar tillgång, som en systergåva till både tystnaden och tårarna. Något av det här kan man ana i två av Nya testamentets texter. Den första lyder så här ur första Korinthierbrevet 14: ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Den här korta versen är ju sprängfylld av information. För det första, tungotalet är ett tal till Gud. Det är där kommunikationen finns. För det andra, samtalet sker, som jag sa, på andens nivå. Det är min ande som samtalar med Guds ande. För det tredje, det här sker på ett, i alla fall oftast, ett i världen obegripligt språk. Och det finns naturligtvis en poäng med det. Framför allt att jag själv inte förstår och därmed frestas att kommentera och korrigera det som sker, utan jag får ställa mig där och säga att det här övergår mitt förstånd. Det fjärde är ju att, och kanske det mest spännande, att tungotalet inte är innehållslöst. Här står det: avhandlas hemligheter med Gud. Alltså verkliga saker som inte ska eller bör torgföras, men som jag kan samtala med Gud om på detta sätt. Och märk att det inte stannar med insikten om att jag har hemligheter som Gud förstås känner till. Utan den som talar i tungor pratar med Gud om dessa hemligheter på en djupare nivå av förtrolighet, än de samtal som begränsas av vårt medvetande. Och det här är för mig en svindlande tanke. Det är klart att detta är viktigt i ett andligt liv, att få tala med Gud om de hemligheterna. Och jag kopplar ihop det med den där inledande texten. På samma sätt, här har Paulus skrivit om att hela skapelsen ropar i födslovånd och det finns som sagt oförlöst. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Jag har hört utläggningar om den här versen som menar att det är den kristne som ska utstöta de här ropen utan ord. Alltså någon form av andliga primalskrin, om jag har hört det, om förstått det rätt. Jag har väldigt, väldigt svårt att förstå poängen med det. För mig berättar sammanhanget om något oändligt mycket viktigare, nämligen hur anden stöder oss i vår kamp. Och det verkar vara så att när orden sviker oss så är det anden som ropar med utan ord. Det är han som för vår talan. Och är inte bilden oerhört spännande? Här framträder ju anden som en sambandskar mellan Gud och oss. Som en tolk eller en översättare. Vi behöver inte veta allt. Vår uppgift är att igen och igen överlåta oss åt detta. Alltså leva så varje dag med armarna öppna på det här sättet. Beroende av den heliga ande i vårt vardagsliv. Beroende av honom i vårt böneliv. Och utom räckhåll för det egna skärskådandet. Så sätter vi ord på det innersta i oss. Långt nere i de mörka skikten av människan så ropar djup till djup. Därför skriver Paulus också i 1 Korintierbrevet 14. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Sammanhanget är ju att Paulus här varnar för felanvändande av den här hemlighetsfulla gåvan. Och kanske är det som har gjort att väldigt många människor har blivit så skrämda. Att det här har gått från att vara tänkt att vara det förtroligaste, det innerligaste i min tysta relation med Gud till att bli någonting som liksom visas upp eller finns offentligt, där ju Bibeln har tydliga regler för hur det ska vara, där ju gudstjänstens huvudsyfte är begriplighet. Men med på köpet när Paulus säger det så får vi också nästan som en fotnot de där orden: den som talar med tungor bygger upp sig själv. Så eftersom tungotalet är detta djupsamtal med Gud om hemligheterna i livet, så gör det någonting med oss på lång sikt. Det är inte bara ett sätt att härda ut, utan det här är framför allt någonting som bygger upp vår inre människa. Och det är ju egentligen inte så märkvärdigt. För vilka samtal i livet är det som man minns därför att de gjorde någonting med oss? Är inte det de där välsignade tillfällena när vi vågade förlora kontroll? När vi vågade blotta våra hjärtan inför någon som tog emot vår berättelse? Det är självklart en risk att föra den sortens samtal. Man ställer sig alldeles oskyddad. Men det är också sant att säga att det är när vi vågar de samtalen som relationen har en chans att fördjupas. Jag ser på det här sättet tungotalet som ett sätt att bekänna sitt eget beroende av Gud. Släppa taget, vila i det fördolda samarbetet inom gudomen, som ju egentligen är ett helt universum att utforska. Och vila där i tanken på att Gud vill mitt bästa. Också det bästa som jag själv inte riktigt förstår. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Och då blir det så tydligt att det här är inte det andliga livets överkurs. Eller som jag hörde någon säga, att den heliga ande är det andliga livets turbo. Det här är själva hjärtat i tron. Det är själva livsnerven. Vi behöver Gud. Och som ett vardagligt sätt att hantera detta beroende, så har vi fått bönespråket, gåvan att samtala med Gud på ett djupt förtroligt sätt. Och i den riktningen så skriver Paulus lite senare i samma kapitel: ty om jag ber med tungor, så är det min ande som ber, medan mitt förnuft är overksamt. 1 Korinthierbrevet 14:14. En översättning av de där orden om att förnuftet är overksamt säger att förståndet eller förnuftet ligger i träda. Och det är ett väldigt bra uttryck. Detta obegripliga samtal verkar alltså inte menligt på mitt intellektuella jag. Tvärtom. Förståndet, mitt medvetna jag, får vila en stund. Det måste ju, om jag fattar det rätt, innebära att man blir smartare av detta. Förståndet ligger i vila medan jag samtalar med Gud på andens nivå. Man låter ju inte en åker ligga i träda för att man misstror den, utan man låter en åker ligga i träda därför att man tilltror den att ha mycket mer kvar att ge. Men man behöver den här växlingen, därför låter man den vila. Eller med ord ur senaste numret av Jordbruksnytt: för att öka avkastningen i marken. Det står inte i Bibeln, men i Jordbruksnytt. Så alldeles sist, vi ska strax gå in i nattvarden. Och jag skulle verkligen vilja säga till dig som längtar efter detta, och till dig som kanske har levt i med den här gåvan och betytt någonting för, men det har falnat på något sätt eller tystnat. Vid våra förbönsstationer så är våra nattvardstjänare och våra förebedjare beredda på att be särskilt för dig om detta. Och här finns ingenting som behöver upphåsas. Vi behöver inte anta någon särskilt sinnesstämning eller känsloläge, utan det här är en bön efter Guds vilja. Och när du kommer, så nämn din längtan, nämn ditt behov, och så ber vi tillsammans för detta. Jag vill också säga att jag är alldeles övertygad om att du som aldrig har talat i tungor, aldrig gör det, men som är en kristen, jag är alldeles övertygad om, med Bibeln som grund, att du har Guds ande i ditt liv. Detta är inget omistligt tecken. Det stora tecknet på att man har den helige ande i sitt liv, det avläser man i vardagen. Det är kärleken, det är omtänksamheten, det är förmågan att se andra före sig själv. Jag är lika övertygad om att den här gåvan är för alla kristna, och att det är en stor och betydelsefull och underbar gåva från Gud. I den tidiga kyrkan så var det praxis att så snart någon hade blivit döpt, så la man sina händer på vederbörande och så bad man om den helige andes gåva. Så ska vi ha det idag vid våra förbönsstationer i Smyna kyrkan. Du ger signalen om du vill detta, och så lägger vi våra händer på dig, och så överlåter vi åt Gud att göra det Gud vill. Vi ber. Ja, det finns bara en bön att be här, och det är helig ande, kom. Tack för att du har sänt din helige ande till oss. Och nu ber vi om ett nytt vidrörande för många av oss idag. Av den tredje personen i gudomen. Herre, tack för att du har sett till oss i vår svaghet. Att du har kommit oss till mötes. Och vi ber, Herre, nu om ett nytt utgjutande. Vi ber om ett nytt vidrörande hos någon eller några i gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.